Hej och välkomna till podcasten The Streets Will Never Forget. I studion har jag med mig Jakob Nalerius som vanligt, och han sitter här och småler lite idag, för det har ju gått en vecka sedan vår senaste avsnitt, Jakob, och du hade ju lite predictions, eller båda hade ju lite predictions, och jag vet inte om mina riktigt har gått i uppfyllelse, men dina, eller du hade ju en i alla fall, en som var spot on verkligen.
Ja, nästan en och en halv kan man väl säga.
Ja, en och en halv nästan.
Ja, men jag hade ju Chelsea som ett flopplag där i Premier League, och de har ju redan kickat Tuchel, förlorade första matchen i Zagreb mot Dinamo Zagreb och kickade Tuchel efter det, och nu ryktas ju vår tränare, eller om man ska säga Graham Potter, tar över. Kan ju bli klart här innan detta avsnittet kommer ut till och med. Men han är väl huvudkandidat. Så jag myser.
Ja, bara för att Graham Potter skulle, eller om vi säger att han landar i Chelsea, så innebär ju det inte att han kommer bli en flipp i år, eller att han kommer bli någon, alltså göra någon succé. Nej. Vi vet ju med Chelsea, han skulle kunna vara borta efter tre omgångar också.
Kan vara så, kan vara så.
Men såklart, det är en väldigt stark start.
Låt mig ha detta just nu.
Ja, jag låter dig ha det.
Ja.
Nej, men jag tycker vi kan fortsätta prata om just Chelsea. Vi ska prata om en helt annan liga idag. Men vi måste ändå redogöra för det här. För jag tycker det är så kul att den här spelaren då som har spelat i både ditt favoritlag och mitt favoritlag, Pierre-Emerick Aubameyang, nu också, han blir klar för Chelsea. Han gick ju till Chelsea för att spela under Tuchel.
Ja.
Alltså jag tänker, det är bara ännu ett steg i den här, alltså, gigantiska haveriet som Chelsea är på väg att bli. Det är en grej att man får ha lite halvdassiga resultat. Att sparka tränaren är ju verkligen också nästa steg i någon slags liksom nedåtgående spiral. Men att sen faktiskt, som jag läste någonstans på Twitter, att hur mycket har Chelsea värvat för? 3 miljarder. Att faktiskt sparka den tränaren då efter 6 omgångar och en förlust i Champions League.
Jag stängde fönstret för 8 dagar sedan.
Ja, precis. Ingenting är kört än. Alltså, det är ingen jättebra start på säsongen, men alltså, ingenting är kört, och de kommer säkert ändå gå vidare ur gruppen i Champions League.
Ja, det är klart att de kommer där.
Alltså, det fanns säkert en plan bakom att plocka in Aubameyang. Det var ju garanterat Tuchel som kanske har pratat med honom, eftersom att Aubameyang var så himla intresserad av att spela under honom igen. Han var ju där när Tuchel var i Dortmund. Jag tycker det är ett gigantiskt haveri, och liksom, Graham Potter är en fantastisk tränare och har ju varit, liksom, vi pratade om det lite innan, han har ju lyckats i varenda klubb han har varit i så här långt. Men alltså, det är ju ingenting som säger att han inte kommer misslyckas här också egentligen.
Nej, vi sa ju det med att det är inte många tränare som varit Chelsea under en längre period.
Nej.
Den som har lyckats bäst är väl egentligen Mourinho.
Ja,
och sen
så är det.
Conte är ju där ett år, och sen bråkar han sig bort, och alltså, det är ju lite så.
Men det är också signifikativt att just Mourinho, som har varit mest framgångsrik, har väl varit där i 2 sessioner och behövt lämna lite med svansen mellan benen, tänkte jag säga.
Verkligen. Och gått till rivaler dessutom.
Ja, men precis. Så, ja. Chelseas liksom historiska tränar, lilla interna tränarkarusell som de har, jag tycker inte det pekar för Potters fördel.
Men vi får se vad han kan göra, om det nu blir Potter.
Ja. Nej, det var den lilla redogörelsen bara. Kul att det går dåligt för Chelsea, tänkte jag säga. Men det var ju kul att vi faktiskt var inne på det förra avsnittet. Och att så mycket har hänt sen dess också.
Ja, verkligen.
Men idag då, Jakob, går vi in lite mer på dina marker här. Trots att du är väldigt kunnig inom Premier League-området också. Men jag skulle väl ändå kunna hävda att det här är en nivå. Att du är en nivå över de flesta. Höjer jag ribban lite för mycket nu?
Ja, det vet jag inte. Jag följer ju den här ligan väldigt nära.
Precis, slaviskt nästan.
Ja, det gör jag.
Ja, nej, men det är La Liga som vi ska prata om i det här avsnittet. Och precis som för er som kanske inte har lyssnat då, så förra veckan, förra avsnittet, så pratade vi om Premier League. Vi pratade om flopplag och flipplag och floppspelare och flippspelare. Och det är liksom då helt enkelt vilka spelare vi tror kommer göra det bra och kommer göra det dåligt. Och så avslutar vi som vanligt med att ta ut en 11 på 11 spelare och en tränare som vi tror kommer göra det lite extra bra och kanske få ett genombrott den här säsongen. Idag har vi gjort det lite annorlunda.
Ja, vi har valt att komprimera det.
Precis, vi ska göra det lite mer koncist. Men vi behåller ju såklart elvan, för det är på något sätt grundpelaren i den här podcasten. Men så har vi ändrat istället då så att det blir, Jakob, du tar rätt flopplag och jag tar rätt flipplag. Och så tar du en floppspelare och jag tar en flippspelare. Och sen går vi in till elvan. Mm. Istället för att vi ska köra varsitt flopplag och varsitt flipplag. Liksom.
Ja, exakt.
Ja, men nog snackat då.
Och ja, jag kan väl gå in på mitt eller vårt flopplag omedelbart. Och där har vi valt, ja, det är väl ganska givet egentligen om man ser till förra säsongen och den här säsongstarten. Och har ju valt ut Sevilla där. Det är ju ett lag som hade häng på Real Madrid i toppen förra året, alltså på guldet rent av. Slutade fyra då efter att ha tappat allt under våren i stort sett. Tappat många onödiga poäng där, och sedan under sommaren tappade man ju både Diego Carlos och Jules Koundé, ligans kanske bästa mittbackslås. Och ersatte inte riktigt. De tog in den här unga Nianzo från Bayern. Kan ju bli spännande, men han är väldigt ung. Varit fjärde val i Bayern på sin höjd. Inte imponerat. Dessutom har man fått skicka ner Gudelj som mittback. Det är ju en inomhittfältare egentligen. Kommer inte till sin rätt där. Och bakom där har man ju Rekik. En oduglig mittback skulle jag väl vilja kalla honom. Så man har ju inte heller fått den starten resultatmässigt på den här säsongen som man hade velat ha. Man har spelat fyra matcher som sagt. En oavgjord och tre förluster har det blivit. Nu senast då med 0-3 mot mitt Barcelona hemma dessutom. Och sen följde man upp det med att förlora med 0-4 hemma mot Manchester City i Champions League-premiären. Och förlora mot City...
Det var det jag tänkte säga. Det är ju inte hela världen.
Nej,
då.
Alltså, men det stora siffror mot siffror. Ja, det är på hemmaplan. Det är, och det är ju där de har varit, alltså på Pichuan, sin hemmaplan, har de ju alltid varit starka. Speciellt mot storlagen. Och det är det som är lite oroväckande. Att man har tappat så pass många poäng redan. Man har kryssat en match liksom. Och man har ju redan halkat efter. Och jag tycker det är många andra lag som ser spännande ut i år. Så jag tror att Sevilla kommer få det väldigt tufft i år. Och
Sevilla alltså förlorade mot Osasuna och Almeria redan. Spelat oavgjort mot Valladolid.
Efter en supertavla i slutminuten. Och dessutom, de förtjänar inte en poäng där.
Nej. Och så förlust mot Barcelona då också, som sagt.
Ja, och det var ju 3-0. Det kunde ju varit det dubbla lätt. Ja. Och City, lite samma sak. Det kunde varit 5-6-0.
Ja, men det jag tänkte säga var att du nämner att de brukar vara starka mot topplagen och starka hemma och sådär. Alltså, de är ju uppenbarligen svaga mot bottenlagen också.
Ja,
Tycker jag är, det är ju väl ännu mer oroande.
Alltså. Ja, men det har väl alltid varit lite Sevillas grej att man, jag kommer, alltså som Barcelona-supporter är det alltid, Sevilla borta är en av de tuffaste matcherna på säsongen. Men de brukar ändå, alltså stå upp bra med topplagen och sen har de några plumpar i sig. Nu de senaste säsongerna har det varit lite mer jämnhet, att man vinner mot bottenlagen och sen så är det jämnt mot topplagen på hemmaplan, förlorar kanske på bortaplan. Men i år har det verkligen varit, de är dåliga mot alla. Och inför säsongen var det många som ville att Lopetegi, tränaren, skulle få kicken. Men han är så dyr att köpa ut. Alltså det är upp mot nästan 20 miljoner euro för att köpa ut honom från sitt kontrakt.
Oh, jäklar.
Och det är ju pengar som en klubb som Sevilla absolut inte har. Inte i dagsläget.
Inte har råd att köpa ut en tränare
Nej,
för i alla fall.
Nej, exakt. Alltså de, och särskilt med tanke på att Koundé och Diego Carlos, jag hade kunnat lista ut med min stortå att de skulle lämna för ett år sedan. För de har varit så otroligt bra så pass länge. Och att de dessutom skulle få mycket pengar. Det är en miljard, bara de två. Och att de då inte lyckas ersätta dels dem eller stärka andra lag. De har tagit in Isco till exempel. Det är en bra spelare såklart. Men det är väldigt likt de här Oliver Torres-typen som de redan har till exempel.
Ja, men hur kan man fastna där och behöva skicka ner Nemanja Gudelj på mittback? För han är väl mittfältare?
Ja, han är ju sittande mittfältare.
Ja, men alltså...
Det är ju knappt sittande mittfältare. Ja. Alltså.
Och sen, alltså jag har jättedålig koll på Nianzou och alltså Rekik har jag lite koll på. Han har väl varit i City, va? Har han inte varit det?
Jo, när han var ung.
Ja. Alltså, det är väl inte heller några... Så här, hade du sagt att Nianzou var skitbra så hade jag ju köpt det, tänkte jag säga. Men jag vet ju att han inte är
jättebra. Alltså, jag har knappt sett honom spela.
Nej, men precis.
För att han just var.
Det är det jag menar. Alltså, man vet inte vem den här killen är.
Nej, exakt.
Och som du säger, vad fick de för Koundé och Diego Carlos?
Ja, det är upp mot en miljard.
Ja, en miljard.
Ja.
Sen det måste ju finnas någon spelare på som du kan plocka in som ändå är men alltså som inte är Karim Rekik, som uppenbarligen inte håller måttet någonstans.
Och då förra säsongen de har ju också värvat konstigt. Acuña, deras vänsterback, var ju deras bästa spelare.
Mm.
Och då värvade de in på lån förvisso Telles från United.
Mm.
Jättekonstig värvning. Mm. Han kommer inte få spela en sekund.
Nej, jag såg han spela mot Almeria. Han startade mot Almeria.
Ja,
men han är ju också en sån
men
här...
Men alltså när det väl gäller kommer inte han spela. Nej. Alltså så här...
Kanske och... säger en del att de förlorar också när han spelar.
Jo. Alltså... Ja, men han har ju varit usel i United.
Ja.
Han var bra i Porto förvisso.
Ja.
Men jag tycker ju det är farligt med de här ytterbackarna som bara presterar framåt.
Ja.
Till exempel är Trent är kanske en av världens bästa högerbackar. Men han är ju också en sån ytterback som presterar mer framåt än vad jag är bakåt.
Mm.
Likadant med Telles. Alltså att han gjorde tvåsiffrigt mål kanske. Men han var jättedålig defensivt även i portugisiska ligan. Alltså det är farligt, speciellt mot typ Han kommer ju aldrig kunna spela mot Ousmane Dembélé. Nej. Om de ställs mot Barca. Ja, eller Vinicius eller vad vet jag.
Som du säger också, problemet är att han kanske kommer från Porto som är ett topplag i sin liga. Mm. Han är i ett United, kanske inköpt eller värvad in för att spela liksom på ett väldigt offensivt sätt. Eller han är liksom en utpräglad offensiv ytterback. Mm. När du inte, när du kanske, när det kanske inte klickar riktigt i United då. Ja,
det handlar om att gå till typ City. De ska äga så pass mycket boll att det inte märks.
Nej, det är det jag menar. Då har han liksom inte defensiven att luta sig tillbaka på.
Nej.
Det är ju lite det vi ser med Trent nu också. Vi ska inte, absolut inte hamna där. Men det är det vi ser i Trent nu också. Att när han inte, för att offensiven fungerar ju inte i Liverpool just nu.
Nej.
De kan inte liksom, det låter ju konstigt, men luta sig tillbaka på sin offensiva kvalitet.
Nej.
Alltså Salah är ju helt, alltså han är ju, jag vet inte, vem är han just nu?
Nej.
Han är inte Mohamed Salah som han känner till honom liksom.
Nej.
Och Trent är precis bakom Salah och är väl van med att Salah ska prestera.
Mm.
När det inte fungerar då, det offensiva spelet, då har de ingen defensiv att luta sig tillbaka på riktigt.
Nej, exakt. Och det är ju lite likadant i Sevilla. Ja. Alltså de har, offensiven är så pass dålig just nu.
Mm.
Ingen får till det egentligen. Alltså verkligen ingen. De har dessutom sålt Ocampos som jag tycker har varit en av de mer pigga inslagen i detta Sevilla, förutom då Enesiri kanske på topp de senaste säsongerna.
Som inte heller får spela.
Nej, exakt. Alltså de har Rafa Mir och jag tycker han är riktigt trött.
Mm.
Alltså han gör en del mål men han är riktigt dålig i spelet. Och då har man inte liksom, de har ingen som kan få fast bollen och liksom så här. De har inget tryck i offensiven och då blir det väldigt blottat, den dåliga defensiven.
De har en bortbråkad Papu Gomes.
Ja, exakt. Och han är ju inte ung.
Nej.
Han är väl 35 typ.
Ja, och sen, 34 igen. Men ja, 34, sen så, som du nämner också, Erik Lamela. Det är liksom inga spelare, det är inte en enda spelare på hela planen.
Lamela, Gomes,
Fernando Isco, som var i City förut.
Ja,
som
Fernando,
den dåliga Fernando och Fernandinho.
Han är förvisso rätt bra i Sevilla, men alltså det är fortfarande alla de här fyra spelarna. De har inga spelare de kan utveckla. Det har varit lite deras grej, att de utvecklar spelare, skickar vidare, får in mycket pengar och kan bygga laget. Och sen någon gång då och då är de med och slåss om kanske en tredje plats eller någonting. Men nu är det verkligen, jag ser inte någon framtid i detta laget.
Jag kollade ju på Barcelona Sevilla senast och Hasebacke var ju, nej det var inte Hasebacke, Marcelo Fernandes var ju inte nådig mot Sevilla. Alltså det är mot Barcelona, de mötte Barcelona som är jättebra i år och ligger under med 3-0. Alltså det är ju som vi sa mot City, alltså det, sånt hände ju. Men alltså det var verkligen, alltså de hade ju inte någonting på hela matchen.
Nej.
Och det var väl som du sa, det hade kunnat bli två, alltså dubbla, det hade kunnat bli 16 till Barcelona.
Ja, exakt.
Ja, ja nej, men så, Sevilla får det tufft i år. Och har det redan tufft, så det kanske inte sticker ut hakan så mycket, men inför säsongen hade man ju inte trott det.
Trodde att de skulle bli sämre än förra året, men inte så här dåligt.
Nej, för då, förra året så var det ju också så att, alltså det var ju topplag som vacklade i La Liga. Barcelona var ju, nu slutade Barcelona ändå rätt högt upp, men de var ju inte det de brukar vara, och det var någon slags generationsskifte eller pengakris, ekonomisk kris. Så Sevilla får det svårt i år, och vi tror ju absolut inte att de är uppe och kanske ens,
jag tror inte de tar en Europaplats.
Nej, inte sin Europaplats. Nej, precis. Yes, men vi går över till flipplaget då. En lite mer, vad ska man säga, fräsch och en frisk vind i La Liga, trots att de har varit uppe en hel del gånger i serien. Det är Almeria, som vi var inne på här lite tidigare, som ju också slog vårt flopplag Sevilla här med 2-1. Ja, men då, som sagt, de är en nykomling som har imponerat på väldigt många. Och, liksom så här, precis som vi har pratat om tidigare, så har de ju inte gått rent.
Nej.
Men jag menar, de har en 2-1 förlust mot Real Madrid, oavgjort mot Elche, som förvisso kanske inte är något topplag, men vinst mot Sevilla, förlust senast sent mot Valladolid. Men det är väl mer kanske, precis som vi tänkte med Sevilla, att vi är oroliga för hur det ser ut på planen, så ser det väl lite mer intressant ut för Almeria.
Man får också ta det för vad det är. Alltså, Almeria har varit nere länge och aldrig riktigt, alltså, så här, stannat kvar och etablerat sig i La Liga, och att det då ser så bra ut på plan som det faktiskt gör. Och de spelarna de har ser väldigt spännande ut. Det är ju det som är det intressanta här. Och över tid kommer det ge resultat, det är jag helt säker på.
Ja, de har ju bland annat han Largi, uttalar man namnet så. Largi Ramazani. De faktiskt har ett femårskontrakt i Almeria. Och han ser ju oerhört intressant ut. 21 år gammal bara. Och har ju redan gjort mål i sin nya klubb.
Ja, både mot Real och Sevilla.
Ja, precis. Och det, jag vet inte, det trodde man väl kanske inte inför säsongen att han skulle göra. Han har väl knappt fått en chans i United. och att visa vad han kan. Men sen såg vi han Kaiki också, Jakob. Mm. Mittbacken. Som också, nu var han spelade inte senast mot Valladolid.
Nej, han var bänkad.
Var han bänkad? Ja. Okay. Ja, men han var bänkad då. En tillväxtprodukt, 0-4.
Men startade mot Real Madrid och gjorde det snuskigt bra i den matchen. Precis. Alltså jag blev så otroligt imponerad av honom. Mm. Han var bra med boll, bra utan boll. Han är ju gammal futsalspelare när han var ung.
Som men, de flesta brassar.
Ja, jo, ja, men det är ju otroligt sexigt.
Ja, det är väldigt sexigt.
Och alltså, han... Ja, de var ju nära att ta en poäng där. Kanske borde nästan gjort det med deras chanser. Och ja, han såg otroligt spännande ut. Och inom mitt fält med Samu och Robertone, riktigt spännande också. Mm. De har många bra spelare och många bollskickliga spelare. Som många lag i Spanien har förvisso. Men de spelar verkligen efter de resurserna de har. Alltså äger en del boll och skapar mycket chanser.
Ja, men det känns som att de inte är riktigt ett Getafe som är den här nya... Den
trenden har ju kommit efter Atletico där. Ja, det är jättemånga lag som bara står och
adopta, eller vad säger man?
Time wastear och bara alltså, försöker döda tid och spela grisfot.
Ja, men det är super liksom, cynisk
fotboll. Slå långt och det, ja. Alltså, de är jättebollskickliga. Mm. 99% av lagen som har varit i La Liga de senaste 10 åren är jättebollskickliga. Men det är jättemånga som spelar. Alltså nu är det också färgad för jag ser Barcelona alltid. Och då färgas man ju av det att alla kan ju inte spela tiki-taka med Barca. Nej. Men att det fortfarande är så många lag som spelar så otroligt tråkig fotboll trots de resurserna de har.
Nej, men Almeria parkerar just nu i alla fall på en 13:e plats efter 4 matcher. Det är ju väldigt, såklart en väldigt jämn tabell fortfarande. Det har ju bara gått 4 matcher. Men du har imponerats. Eller vi har imponerats av vad vi har sett och vi tycker att de har ett spännande lag. Och som du säger, alltså så här, vi tror att de är årets flipplag, men vi tror kanske också på lång sikt att de ja, men kanske kan etablera sig.
Har en väldigt ambitiös ägare också som vill etablera klubben i högsta ligan och alltså har investerat en hel del resurser i klubben. Och jag tror att det kommer löna sig på lång sikt framförallt. Det är ju inte så att man bara skjutsar in 1 miljard direkt när man går upp i högsta ligan.
De har ju inte liksom värvat in massa avdankade. Men typ lite som Sevilla kanske har gjort med Papu Gómez och Isco som man inte riktigt vet om hur mycket de har kvar i kroppen.
Nej, exakt. Utan här är det spelare som... Men till exempel en sån som Kaiki kan lätt bli såld för väldigt mycket pengar om ett par år. Och det är ju en sån spelare som kommer ge resurser till klubben, för de värvar honom för väldigt liten summa. Kommer kunna ge resurser till klubben som sen kan återinvestera det i nya spelare till exempel.
Eller Ramazani.
Ja, också, exakt. Ja, alltså det är ju 2 sådana spelare som är väldigt spännande redan nu. Men alltså de har säkert 3-4 till som lätt kan gå till en något större klubb för en rätt stor summa.
Sen så måste vi också nämna Umar Sadiq, som vi också ska komma in på senare, men att de, precis som du säger, att de har faktiskt förvaltat, förädlat en del duktiga spelare och han är ju såld nu till Real Sociedad. Vi kan komma in på honom lite senare, men det är ju verkligen ett typexempel på att de är ju redan igång med försäljningen av spelarna.
Exakt, och det kommer bara fortsätta, jag är helt säker på.
Yes. Årets flopp då, Jakob, det här är ju faktiskt, tycker jag, ett otroligt intressant val, för att det finns ju lite background till det.
Ja, exakt. Och det har ju diskuterats en hel del nu på sistone här. För vår floppspelare är ju Antoine Griezmann. Spelar ju Atletico just nu, utlånad 2-årslån från Barcelona, inne på sitt 2:a år av de 2 åren. Och han får ju då inte spela mer än en halvtimme på match. Och det är ju då för att om han spelar ett visst... Han spelade så pass mycket förra året att om han spelar i genomsnitt mer än en halvtimme per match, kommer de aktivera en klausul som tvingar Atletico att köpa Antoine Griezmann för 40 miljoner euro. Och jag tror de har räknat ut att det är 13 matcher, alltså 30-90 minuters matcher som han får spela under säsongen. Och han har ju då fått hoppa in i minut 63, tror jag, ungefär, genomsnittet ligger på, varenda match. Har gjort det väldigt bra förvisso när han väl har spelat. Men Atletico har helt enkelt inte pengarna att lägga 40 miljoner euro på Griezmann i den åldern han är. Utan de lär väl försöka få till något nytt avtal med Barcelona så att de kan lösa dem från kontraktet eller någonting.
Gäller det även Champions League eller?
Ja,
det är han blev inbytt igår mot Porto.
Ja, exakt.
61.
Ja, och han gjorde ju mål i 101.
Ja, det var inte så bra, för det var ju några, då blev det ju några minuter
exakt,
för mycket.
Exakt, det är det som är grejen. Jag trodde ju innan, alltså på förhand trodde jag att de slutar räkna vid 90.
Ja, okej. Okay.
Men det gäller ju även tilläggstiden.
Ja, det gör det alltså.
Ja, så han spelade ju 40 minuter igår.
Aj. Och det är bara att slänga fram pengarna för att leta gå efter
säsongen. Jag tror det kommer nu att sluta i att de får betala en viss summa i alla fall.
Ja.
För alltså, Diego Simeone vill ju verkligen ha kvar Griezmann.
Mm.
Alltså, de är ju nära vänner även på ett privat plan. Och han uppskattar Griezmann som spelare väldigt mycket. Och Griezmann, om man ska vara ärlig, behövs han nog i detta Atletico. För de har inte riktigt den här spetsen. De har Cunha där uppe som inte riktigt är färdig. Felice, ja, han gör inte så mycket mål. Han är ju spännande fortfarande, men alltså Griezmann har ju gjort ett mål i ligan och ett mål i Champions League då igår när han avgjorde mot Porto. Och ja, jag tror att han kommer nu att sparas till de mer avgörande matcherna i ligan. Men jag vet inte alltså, om de ska hålla på med de här VAR-tilläggstiderna. Kommer han ju inte kunna starta rätt många matcher?
Nej, alltså, min spontana tanke när jag hörde om det här första gången var ju att det är både ett geni och en psykopat som har kommit på den här klausulen.
Ja, det är det ju. Alltså, detta är ju inte en unik klausul.
Nej, alltså, så här, är det inte det? Alltså?
Nej, jag vet, Barca har jobbat jättemycket på detta sättet.
Att
om en spelare spelar ett visst antal matcher eller ett visst antal minuter så måste ni köpa honom. Och sen kan det finnas återköpsklausul och sånt. Det finns det inte på Griezmann. Men att det är så otroligt synd om Griezmann.
Mm.
Han har ju inte haft det bra i Barcelona.
Nej.
Han har ju gjort det helt okej, men han har inte varit den stjärnan man hoppades på. Och att han då dessutom måste sitta på bänken för att de inte har råd med honom. Det är ju bara synd om Griezmann. Alltså han ska ju vara i sin prime.
Nej, alltså det är ju han som i slutändan hamnar i kläm här.
Mm.
Sen kan jag tänka mig att han sitter väl kanske inte på ett jättebilligt kontrakt.
Han har rätt bra
Är det Atletico som betalar hela eller är det Barcelona som har...
Ja, jag vet inte hur den upplägger. Gissar att de betalar typ hela.
Ja, nej, det låter ju alltså för Atletico, nu har ju förvisso han hoppat in och som sagt avgör ju mot Porto.
Och avgjorde mot Valencia.
Ja, mot Valencia också.
Ända, då.
Alltså det är ju, ja, men främst mot Porto så är det ju tre helt avgörande poäng. Alltså, de har ju inte hamnat i den svåraste gruppen, men Porto är ju absolut huvudutmanaren till Atletico Madrid att vinna. Och en tre poäng jämfört med en poäng på hemmaplan mot Porto, det gör väldigt mycket i längden.
Ja,
nu kanske man har råd att, inte vet jag, bänka honom två Champions League-matcher och spara in 60 minuter.
Ja,
eller 80 minuter beroende på hur länge de skulle pågå.
Ja, verkligen.
Årets genombrott då. Mm. Vi var ju som sagt inne på honom lite tidigare. Och det är Umar Sadiq just nu i Real Sociedad.
Mm.
Och har väl gjort helt okej.
Okay. Han har ju inte spelat särskilt mycket i
Nej,
Sociedad.
Precis. Men han har väl gjort det bra i Almeria innan.
Ja, exakt. Han var ju fantastisk i Segundan förra året.
Precis.
Var väl skytteligen om jag inte missminner mig helt. Och var ju... absolut tungan på vågen är att de gick upp förra året, Almeria.
Precis, det är ju, han är ju inte så gammal heller. Det är ju en 25-åring som går till Real Sociedad och ersätter
Jokic. Supertalang tidigare ju. Var ju med och spelat i OS och gjort otroligt... 2016.
Ja, för Nigeria.
Ja, exakt. Mm. Spelade han i OS och han gjorde ju... Han gjorde 4 eller 5 mål. Alltså han gjorde jättemycket mål i OS. Mm. Och sågs ju som en supertalang då. Men aldrig riktigt fått att lossna. Gick till Almeria då. Och där fick han ju verkligen att lossna. Och han förtjänar verkligen den här flytten.
Ja, nej, men jag kommer ihåg nu när jag satt och kollade på ett highlights-klipp efter någon, vad heter det, fotbollseuropa lördag heter det nu va?
Mm.
Och då så slogs jag av att Umar Sadiq gjorde mål för både Real Sociedad och Almeria i samma målsvep.
Ja.
Det var lite roligt faktiskt.
Ja.
Jag hade ju koll på övergången, men jag blev faktiskt ändå lite överraskad.
Han gick ju verkligen in direkt efter övergången blev klar. Blev inbytt efter en timme och så gjorde mål direkt i stort sett. Eller blev inbytt i halvlek eller vad det var. Precis. Han gjorde mål direkt i alla fall.
Precis, och som jag tänkte säga innan också, han är ju Alexander Isaks direkta ersättare.
Ja, och de har ju värvat in honom och Sörlott för att ersätta Isak. De köpte loss Sörlott.
Ja.
Och jag ser ju inte Sörlott som någon ersättare till Isak, utan han kommer nog fortsätta ha den här komplementsåldern. Mm. Så det blir nog Sadiq som får då det lasset.
Så sådär har ju spelat med han Mohamed Ali Chou på topp.
Mm, han är väldigt ung.
Supertalang, 18 år gammal. Tror väl att Sadiq kommer väl ta över den där rollen. Han blev inbytt här senast mot Ali Chou, tror jag till och med det var. Mot Sörlott faktiskt. I halvtid och gjorde ju mål efter 9 minuters spel bara.
Ja, men Ali Chou där, han har ju också sett väldigt spännande ut. Hade vi definitivt kunnat ta med i den här elvan. Har inte det dock, men Han har ju sett väldigt spännande ut. Väldigt pigg och bra driv och bra fart när han utmanar. Så vänsterfotad också, det är ju bra.
Ännu en fransman i de baskiska lagen.
Ja, lite grisman där. Ja.
Mm. Precis. Nej, men så vi tror stenhårt på Omar Sadiq den här säsongen.
Ja.
Men då tycker jag att du går över till tränaren nu då, Jakob.
Ja, och detta är ju ett, detta är ju ett namn för finsmakarna. Det, är ju
det har du sagt förut, ja, och det stämmer.
Ja, men detta är ju då Yagoba Arasate som tränar Osasuna. Och ja, anledningen till att vi har valt ut just Arasate är väl att Osasuna gör det så otroligt bra i det tysta. De är med där uppe och slåss i toppen, är väl lite tidigt att säga, men de ligger i toppen just nu. Och där kommer de ju inte ligga hela säsongen såklart, men... Ja, de har börjat väldigt bra, har ett spännande lag och Arasate har ju varit där nu i snart 5 år och har tagit upp dem från andra ligan och verkligen etablerat laget i högsta ligan. Spelaren, ja, det är väl på gränsen till en sån här skitfotboll som vi benämnde det innan och väldigt starka på hemmaplan framförallt. Det är ju ett tema i, det här, i den här ligan. Att de här mittenlagen är väldigt starka på just hemmaplan. Men Osasuna har verkligen utvecklat sitt spel tycker jag. Kan verkligen mäta sig med de allra flesta i ligan. Och jag tror att de kommer definitivt finnas med på den övre halvan. Och ja, de tar kliv hela tiden. Har spelare som Jimmy Avila som har dragit korsband på båda knäna. Och spelar sin livsfotboll egentligen ändå. Aima Oros, ung spelare, gick in och avgjorde på straff i premiären i sin första start för klubben. Och lagkapten Roberto Torres som har varit med länge men som ja, han är väldigt tillförlitlig och de har verkligen en stabil grund att stå på och jag tror att de blir en obehaglig överraskning för väldigt många och en väldigt stor anledning till det är just Yagoba Arasate.
Sen har de ju en personlig favorit, Ante Budimir på
topp. Ja, exakt. Ja, han är ju fin också. Han
ser inte ut som en fotbollsspelare tycker jag.
Nej, det alltså, gör han inte. Han springer ju inte som en fotbollsspelare eller knappt. Han gör ju sina mål.
Ja, precis. Ja, en väldigt nyttig spelare att ha i ett Osasuna som man kanske tippar närmare botten än toppen. Det har bara gått 4 omgångar, men resultaten är ju inte nödvändigtvis imponerande. Det är en 2-1 vann mot Sevilla med första matchen för säsongen. Det kanske såg mer uppseendeväckande i början av säsongen än vad det är nu. Nu vet man att Sevilla kanske närmare ett sjunkande skepp än någonting annat. Men de vinner ju mot bottenlagen och förlorar mot Real Betis. Förvisso, men de vet vi ju från
Betis,
förra säsongen också.
Innan Real Madrid har ju Betis gått rent också, ska man ju tillägga. Precis. Betis ser ju väldigt stark ut.
Precis, och de hade ju också kunnat haft som ett flipplag, men i och med deras senaste, alltså förra säsongen, var slutade de på 5:e plats. Så känns det som att de lär nog hamna, vara uppe där och fightas i år igen. Kanske inte har Champions League-platserna, men i alla fall i toppen.
Ja, kan vara med om Champions League också.
Ja, till och med. Nej, men Osasuna och Arasate. Finsmakarnan.
Ja, verkligen.
Då går vi in på Elvans målvakt då efter Arasate, Jakob. Och det är ju... Ja, jag tycker det är lite kul när vi tar in lite äldre spelare och faktiskt hoppas och tror på deras riktiga genombrott den här säsongen. För vår målvakt är i den här elvan Geronimo Rulli. Ja, men vi kan börja med Villarreal som har imponerat stort på för säsongen, i början av säsongen. Och är ju precis som Osasuna också högt uppe och slåss om de tidiga topplaceringarna. Har ju fortfarande inte förlorat. Och det finns ju en stor anledning till det. För du förlorar ju inga matcher om du inte släpper in någon mål.
Enda laget i de 5 stora ligorna som inte har släppt in mål.
Precis. Och så var det ju Preston där också som inte hade släppt in någon mål på ett tag. Men det är ju inte...
Nej, det är inte de 5 stora.
Nej, men det är ju grymt. Och de slog ut Hajduk Split här i Conference League-kvalet också. Höll ju nollan där. Dock inte i båda matcherna. Men de har mött Atletico Madrid, Getafe som är ett erkänt svårt lag på bortaplan. Och Elche och Valladolid också. Hållit nollan varenda match. Och som vi var inne på då så är det ju mycket Rullis förtjänst. Ja, men vi nämnde ju innan att han är ju lite till åren. Men har väl inte riktigt haft sitt genombrott än, inte haft sin stora säsong, inte riktigt varit med och utmanat i toppen. Men vi tror ju att med honom mellan stolparna så kan ju faktiskt Villarreal ha en realistisk chans att att vara med och utmana. Mm. Känns som att det är många lag i även i La Liga som faktiskt har chansen att utmana. Mm. Nu ser ju Barcelona och Real Madrid, där är ett sidospår, men nu ser ju Barcelona och Real Madrid otroligt starka ut. Mm. Men jag menar, det är väl alltså, Villarreal, kan de fortsätta hålla nollan?
Villarreal kan definitivt, eller bör nästan ta en Champions League-plats. Mm. Kanske till och med en tredje plats. Och jag ser dem som superfavoriter i Conference League. Ser inget lag som kan stoppa dem där faktiskt.
Nej, de är ju väl helt överlägsna där. Ja. På förhand såklart. Tänkte på det också, vi skrev ner det lite snabbt här. Han måste ju fila bort tavlen också. Mm. För det har väl varit ett genomgående...
Ja, jag var ju helt säker på att han skulle... När han slog igenom i Sociedad så var jag helt säker på att han skulle ta en... Alltså första spaden i Argentina. Men det är just de här tavlorna, att han alltid har... ett par tavlor i sig per säsong, och det är det man inte vill ha i en målvakt. Nej. Att han tappar in en boll eller släpper ut den till en Messi eller Ronaldo eller vad vet jag. Och liksom, om han kan få bort dem, då är han verkligen en av ligans bästa till att börja med, men jag kan även slå sig in. För han är ju väldigt atletisk, bra med fötterna, bra linjemålvakt. Om man bara kan ta det där sista steget så tror jag att han kan etablera sig verkligen, även i Europa.
Ja, men som sagt, tavlorna är ju, det är väl vissa målvakter har ju bara det där. Mm. De har ju av någon anledning, alltså det är liksom en millisekunds okoncentration och så studsar bollen mellan händerna eller mellan benen på
Piatov dem. Piatov i Shakhtar är ju precis. Det tydligaste exemplet kanske. Han har alltid en par matcher i stort sett som han bjuder på.
Precis, Lukas Hägg Johansson, om vi ska få in en Kalmar-referens också. Nej, men det jag också tänker är... en av anledningarna till att vi faktiskt har med en, ja men att vi har med en 30-årig målvakt och inte en 18-årig eller en 20-årig målvakt, är att målvakterna faktiskt brukar pika när de är lite äldre nu för tiden, lite mer vältränade, lite mer rutinerade, kanske brukar eller kanske har hunnit slipa bort tavlorna lite mer jämfört med när de var 22.
Mm. Kolla bara på Neuer, han är 36 och spelar sin livsfotboll i stort
eller sätt. Kolla Casillas och Buffon som bara blir bättre och bättre nästan. Nu har väl båda blivit sämre, men du förstår vad jag menar. Och jag tycker Rulli C, alltså han känns fortfarande lite ung, jag blev överraskad när
han ser ju väldigt ung.
Ja, men precis. Ja. Men det, och sen så tycker jag också det är kul att Villarreals främst startelva är väl i princip samma som förra säsongen. Ja, de det var inte många nya namn där. Det var Jackson på topp. Typ.
Ja, men alltså de har ju fått behålla, det var ju det viktigaste. Där. De fick behålla, skrivit långt med Gerard Moreno, fått behålla Danjuma, fått behålla Pau Torres. Alltså det är ju tunga spelare som de har fått behålla. Alltså, det är nästan viktigare än att värva in.
Precis, det var det jag tänkte. Att så här, man pratar ju väldigt mycket om att elverna, eller startelvan ska förändras kanske inför varje säsong för att få in spelare. Men att ha en intakt elva jämfört med att kanske tappa spelare och behöva värva in nya kan ju till och med vara alltså viktigare än att faktiskt få in ett riktigt stjärnnamn.
Ja,
men att behålla liksom Gerard Moreno är ju helt otroligt viktigt för Villarreal.
Alltså, detta är nu hans nivå, tror jag. Alltså att man behöver inte tvinga iväg honom till ett, vad vet jag, Barca, Real eller till Chelsea, Arsenal. Alltså en sån klubb. För detta, han är gud i Villarreal och han gör lite vad han vill och han gör det otroligt bra. Och han har en landslagsplats. Alltså han behöver inte gå längre egentligen. Han ska bara stanna kvar här och bli ännu mer ikonisk i klubben och ta dem till Champions League flera gånger.
Högerbacken då, Jakob?
Ja, detta är ju lite i brist på annat är det. Men,
som det brukar vara i La Liga med ytterback. Jag kommer ihåg att när vi hade det tidigare vårt, om det var 2000-2010 eller La Liga-avsnittet, om det var 2010-2020. Då hade vi problem med ytterbacken också. Det fanns inte riktigt några som har satt avtryck mer än de riktigt stora.
Det är ju
samma sak här. Att, kan ju ta ut Carvajal, men han har ju redan haft sina säsonger.
Ja, liksom. Exakt. Men vi har då valt att plocka ut Pablo Maffi, och detta är en spelare som jag haft ögonen på ett bra tag och som jag tycker han borde nog få sitt genombrott nu snart. Han tillhör ju Mallorca just nu, varit i Manchester City och Stuttgart tidigare. Men nu är han alltså hemma i Spanien och han har skrivit rätt långt kontrakt med Mallorca, 4 eller 5 år. Och har länge sett som en av Spaniens största högerbackstalanger. Var många som var helt säkra på att han skulle ta över den positionen efter Carvajal i landslaget. Men han har aldrig riktigt fått det att lossna. Och jag ser honom som en väldigt viktig pusselbit i det här Mallorca som överraskade mig väldigt mycket under framförallt förra våren, men över förra säsongen överlag. Och de höll sig kvar trots att det såg väldigt tufft ut under framförallt hösten. Värvade in spännande där med Moriki på topp bland annat.
Och, är det spännande verkligen?
Han gjorde det otroligt bra. Ja. Han är inte en spännande spelare. Men,
jag tänkte bara säga, han kommer kanske inte in med ryktet som en riktigt spännande spelare. Jag vet att han har fått mycket kritik som en mål, ja, för att vara en målsumpare. Men, ja. Ja.
Men Kangin Lee och sådana spelare, det är väldigt, alltså, han var rätt så trevlig offensiv faktiskt. Mm. Och Mafio är verkligen med i den offensiven. Har verkligen utvecklat sin defensiv också. Så jag ser verkligen att om man kan... Det har ju blivit väldigt mycket så att för ytterbackar handlar det mycket om deras offensiva produktion i poäng. Och kan Mafio peta dit ett par mål och slå fem assist kanske på en säsong, så kan han definitivt ta klivet till en klubb som Villarreal, Sevilla, alltså den här typen av klubbar som ligger precis under Barça, Real, Atletico. Alltså om han verkligen kan få till statistiken också, för på plan ser det bra ut. Han är stabil och han har sin snabbhet framförallt. Han är otroligt snabb. Och om han då kan få lite mer slutprodukt, så ser jag verkligen honom som kanske framtida landslagsspelare. Men framförallt som en bra värvning för någon av de här klubbarna. Precis bakom topp tre.
Mafio spelar i ett Mallorca som lika gärna skulle kunna åka ut i år i princip. Ja. Och han, eller spelaren blir skadad eller sådär. Mm. Men vi ser ju ändå någon slags potential i honom. Och jag skrattade lite förut när du nämnde Muriqi som någon slags spännande värvning. Men han kanske är perfekt i ett Mallorca.
Ja,
med...
Han får ju verkligen vara the man i Mallorca. Alltså, allting ska gå runt honom. Ja. Och det är ju en spelare som... Han har ju varit Lazio, så uppenbarligen är han ju inte helt oduglig. Ja, exakt. Och han gjorde en hel del mål. Bra, otroligt bra huvudspelare. Och börjat den här säsongen bra också. Mallorca, de ser väldigt spännande ut i år. Ja, det är ju inte så att de kommer med att slåss om Europaplats eller kanske ens över halvan. Men jag tror definitivt att de ska klara sig kvar i ligan.
Yes. Och så en snabb Mafio där som kan slå in lite inlägg på pannan på Muriqi.
Ja, exakt.
Det är inte omöjligt. Vi går över till första mittbacken då. Och det är ju, vi återvänder till Almeria.
Ja.
Alltså det är ju inte för inte som vi tog upp dem som årets flipplag.
Nej, de har ju...
De har väldigt mycket, jag vet inte hur biased vi är egentligen, men det är ju många spännande spelare.
Mm. Detta är ju en spelare som verkligen har, alltså det är många som ser honom som väldigt spännande.
Precis, och liksom en uppseendeväckande ålder på den här 18-åriga brasilianska mittbacken som vi nämnde tidigare som har en futsal bakgrund liksom. Ja. Han hämtades från Santos och han hade kommit dit då, eller han kom till Santos efter att bara spela futsal.
Och det är Kaiki kan vi då också.
Ja, det är Kaiki, jag sa inte det. Nej, men det är Kaiki, precis. Ja, men vi pratade ju om honom tidigare i Almeria. Jag tänkte att precis. Ja. Ja, men och han är ju, han beskrivs som en bolltrygg och stabil mittback liksom. Och bolltrygg, det är väl det man får av en före detta futsalspelare.
Ja, exakt.
Jag måste bara fråga dig, Jakob. Nu blir det lite trivia här. Kan du någon mer mittback som har en futsalkarriär bakom sig?
Karriär eller bakgrund?
Nej, men alltså bakgrund, men som ändå har spelat högt inom futsal.
Brasse eller?
Ja, det är, vi säger så här, han spelar i Premier League.
Är han brasse?
Nej.
Nej. Portugis.
Nej, han är faktiskt engelsman.
Engelsman, Eric Dier.
Han har dock varit i Portugal.
Ja, jo, jag vet, det var därför jag gissade på honom.
Nej. Max Killman i Wolverhampton. Han är tydligen grym på futsal.
Ja, jo,
det kan man inte tro.
Nej, verkligen inte. Nej, men jag har hört någonting om det också.
Men det är, alltså, det är ju ett... Det är ju verkligen ett USP för en, alltså för vilken fotbollsspelare som helst, att man är bra på futsal. Sen bara för att man är bra på futsal så innebär ju inte det att du är bra på 11 mot 11.
Nej.
På en gräsplan.
Men i dagens fotboll också, där mittbackar ska kunna vara lite produktiv också och kunna bryta passningsmönster och slå ut lagdelar, så är ju en futsalbakgrund inte en nackdel.
Ett gigantiskt USP, och det är ju inte ett träben vi har att göra då med de andra ord. Och jag tänker ju rent spontant, en futsalspelare som spelar mittback måste ju vara väldigt bra defensivt, för annars hade ju han varit yttermitt eller innermitt kanske.
Ja.
För uppenbarligen så har han ju en jäkla bra teknik.
Mm.
Så det ska bli väldigt intressant att följa honom. Som sagt så spelade han inte senast, han var på bänken. Men det vi har reagerat lite också på, speciellt du, Jakob, är ju att det är flera lag som har missat honom. Varför hamnar han i Almeria för? En nykomling
men,
lite,
liksom. Alltså Sevilla scouting-nätverk framförallt.
Vad är det som händer där?
Mycket skit på Sevilla idag. Men, alltså, jag tycker de är sämre än vad jag kanske någonsin har sett dem.
Mm.
Kanske inte riktigt, men nästan.
Mm.
Alltså de är väldigt kända för Memonchi där, alltså att ha ett väldigt bra nätverk i just Sydamerika och Brasilien. och har plockat väldigt många spelare därifrån. Hur kan man missa den här killen? Han måste ju vara den mest uppenbara talangen någonsin typ. Inte någonsin, men nästan. Och alltså, jag fattar inte hur de kan missa honom. Han är 18 år, jättebra med boll. Ja, brasse. Det är alla redskap.
Ja, men säga, som du säger, han gör en superinsats i, mot Real Madrid.
Ja.
Det kommer ju inte från ingenstans.
Nej, exakt. Och alltså starta en ligapremiär mot Real Madrid på hemmaplan. Alltså den förväntan som finns i luften i alltså Almeria-kretsar där.
Mm.
Alltså det är inte många 18-åringar som klarar av den pressen bara. Ja,
och han har bara spelat brasiliansk fotboll innan.
Ja,
alltså han spelade
exakt.
I Santos. Det är väl, visst, återigen, yttrar, innermittfältare. De kan väl gå in och liksom göra sin, sin grej lite på, vara lite...
Men mot Real Madrid och Benzema och Vinicius.
Precis,
och,
alltså. Som mittback där du faktiskt måste ligga rätt hela tiden. Mm. Du måste följa, om det är mittbackskollegan eller om du spelar i treback. Du måste liksom ligga rätt, du måste följa ett mönster och följa principerna som finns. Men hur lång tid har han haft på sig att lära sig det i Almeria?
Ja,
är det en sommar? Och nu så ligger han och gör det bra mot Real Madrid liksom.
Ja, exakt.
Nej, det är riktigt, det är en väldigt spännande spelare och som sagt bara 18 år gammal och har ju verkligen framtiden för sig.
Mm.
Och det enda som jag ser liksom, som vi skulle kunna sätta emot honom eller ha emot honom är väl egentligen att han kanske inte får den speltiden som han förtjänar.
Ja, i så fall är det ju i år, men den kommer komma.
Ja, men
det
precis.
Är jag helt säker på.
Men vi tror ändå att han kommer slå igenom i år på riktigt.
Ja,
folk kommer få upp ögonen för honom.
Ja, han har ju fått ett mini-genombrott redan, men det kommer bara bli bättre.
Precis. Mittback 2 då, Jakob?
Ja, också en spelare. Den här spelaren hade jag lite koll på sen tidigare, men jag tror den breda publiken är det här ett helt nytt namn för. Kanske fortfarande inte har hört det. Men det är ju Dani Vivian i Athletic Bilbao. Och de har ju en tradition för att ha väldigt många mittbackar. De har haft Laporte, har Inigo Martinez och Geray just nu. Och det är ju då när den här Inigo Martinez har varit skadad i säsongsupptakten som Vivian har fått komma in. Och nu var Martinez tillbaka i senaste matchen mot Espanyol, förlust med 1-0. Men Vivian höll honom på bänken ändå. Och det är ju då för att de tre första matcherna med Vivian och Geray i det här mittlåset så släppte de inte in ett enda mål. Sen förlorade de ju då som sagt med 1-0 mot Espanyol. Och ja, Martinez ska ju in i det där mittlåset förr eller senare. Men Vivian har ju verkligen visat att trots sin unga ålder, han är ju bara 23, så kommer han definitivt finnas med i både Bilbao för en överskådlig framtid. Men han kan också bli nästa så här stora mittbacksexport från Basken.
För de har ju en väldigt fin historia att exportera duktiga mittbackar. Alltså,
ja, verkligen. Ja,
Laporte,
ja,
till exempel.
Exakt. Ja.
Nej, men superintressant. Och jag, som du säger, det är väl en... Ser väl en hel del att han håller den förvisso skadade Inigo Martinez på bänken. Men det är ju verkligen en rutinerad spelare som...
Ja, det är en landslagsman. Och det är, alltså, de har ju väldigt bra defensiva överlag och det har de i stort sett alltid haft. Men Vivian är ju... Alltså de bara... Någon skadar sig, då är det bara att trycka på en knapp så dyker det upp en ny bask som är skitbra på att försvara. Och det är ju det som är så himla häftigt. Alltså de här klubbarna som bara kan. Ajax är ju ett tydligt exempel att sälja spelare och då bara kommer det upp någon ny. Och det är verkligen så i Bilbao att någon skadar sig eller någon säljer Laporte, vad vet jag. Då bara plockar de in, ja, då värvar de förvisso Inigo Martinez. Men om han skadar sig, då är det bara att plocka upp någon från de egna leden. Och det är otroligt häftigt att se och det all cred till deras ungdomsverksamhet, för den är fruktansvärt bra. Det är bland världens bästa, eller Europas bästa i alla fall. Och ja, Vivian kommer vi nog se betydligt mer av i framtiden, men antagligen redan den här säsongen. För de behöver nog vila Geray och Inigo Martinez under säsongen.
Precis, jag satt och kollade där. Vem gjorde mål mot? Vem gjorde?
Braithwaite.
Braithwaite, alltså.
Ja.
Ja, jag gillar honom, alltså. Det,
ja, det blev lite fel där för honom i Barcelona. Men,
ja, men alltså, det är väl ändå han som går skrattandes ur det.
Han är ju bland världens rikaste fotbollsspelare, ja. Så jag tror inte han går åt sig till söms.
Nej, precis. Ja, nej, men det var Dani Vivian då, Jakob. Mm. Ska vi avsluta backlinjen, stänga den?
Absolut.
Och jag tycker vi gör det med Xavi Galán,
ja.
Som spelar för Celta Vigo. Också lite äldre spelare,
ja.
Som kanske inte den breda massan har superbra koll på. Men som absolut har all möjlighet att faktiskt slå igenom den här säsongen och på riktigt då.
Mm.
Han ryktades till Barcelona, det har väl du också koll på, absolut, under slutet av fönstret. Och jag har ju bland annat stuckit ut liksom genom att vara den spelare bakom Messi med flest dribblingar under en säsong.
Mm.
Säger väl en hel del i La Liga.
Finns en del tekniska spelare där.
Precis, och som vänsterback är ju det... Det är inte den positionen man kanske utmanar mest på.
Nej.
Men så ser vi ju då såklart de här spelarna som har det där lilla extra och faktiskt kan utnyttja men både sin fart och sin höga teknik till att komma så högt upp på den statistiken. Och sen så jag tycker också det som talar för honom att faktiskt ha en rejäl chans att slå igenom är att han har Iago Aspas framför sig. Alltså... Går väl att jämföra Iago Aspas lite med Ciro Immobile kanske? Mm. Alltså en spelare som funkar oerhört bra i den inhemska ligan men som har det lite tuffare internationellt och i andra ligor. Men att ha en sån liksom, målgaranti framför sig som är vänsterback.
Det är ju hans lag, alltså Aspas lag är det ju. Och han får ju de flesta rubrikerna och de största rubrikerna. Men Galan har ju verkligen fått ett erkännande här. Det kändes verkligen som där då när Barcelona riktade honom att skönt. Det är någon som faktiskt ser hur bra han är. För jag har alltid tänkt på det när Barcelona då främst har ställts mot honom att han är alltid vass och han är alltid produktiv och han vill alltid framåt. Och det är ju inte många ytterbackar mot Barcelona som vill det. Utan de står hellre och knackar långt. Men Galan har alltid det här lite tunnelseende ibland och måste kanske bli bättre med sin poängskörd. Men alltså han är alltid produktiv och vill alltid utmana och skapa chanser. Och det är ju ett väldigt bra attribut för en ytterback.
Han känns spontant som... Alltså det känns inte som att det är någon slump att han har ryktats till Barcelona. Han känns ju som en ganska naturlig ersättare till Alba.
Ja, exakt. Och sen blev det väl lite så paniklöst. Han är ju inte ett jättesexigt namn kanske egentligen. Nej. Alltså han är ju ingen landslagsspelare. Han är ingen miljardman eller vad man ska säga. Och alltså, det är väl bra i sig. Men Barcelona, det känns som att... De vill plocka färdiga spelare om de ska värva. Och sen har de ju, de tog in Alonso nu, men de har ju Balde där från egna leden som är lite liknande spelare med väldigt snabb, eller en väldigt snabbhet och bra på att utmana. Så det var väl därför det inte blev någonting. Men jag tror inte han är kvar i Celta efter den här säsongen.
Nej, han har redan stått för en assist den här säsongen. Ja. Och
de spelar ju med under Cudetta, spelar de ju otroligt offensiv fotboll och har väl i stort sett fem mer eller mindre anfallare på plan. Och det är ju väldigt kul att titta när Celta spelar och att de då har spelare som Galan och på kanterna, det är ju, hjälper ju bara deras offensiv ännu mer.
Men de är också ett sånt här lag, lite likt Real Betis och Villarreal också såklart, men som Sevilla kanske ska vara en liten utmanare till men den här lilla skiktet under topp tre som kan...
Ja,
men
de är väl kanske skiktet under det skiktet.
Ja, alltså, okay,
de utmanar det skiktet. Om de har en bra säsong kan de utmana om en Europa League eller Conference League-plats. Men de ligger runt mitten, åtta kanske, en bra säsong och har gjort det. Och det är inget jättestort lag egentligen och de ska väl vara nöjda med det egentligen. För de har ju varit nere i andra ligan länge och gjort det bra nu när de har kommit upp.
Yes. Ja, men vi avslutar backlinjen som sagt då, Jakob, och så går vi vidare till elvans högermittfältare. Och det är ju en spelare som har i ett mikroperspektiv fått ett genombrott i en match där han gjorde ett namn för sig. Ja. Det här?
Ja, det är ju, jag vet inte om det är elvans största talang, men det är en av dem i alla fall. För det är Jeremy Pino i Villarreal. Och de ser ju otroligt bra ut som jag har varit inne på här. Men den matchen du snackar om är ju förstås nu i våras då han gjorde 4 mål i en seger med 5-1 mot Espanyol på hemmaplan. Och det var väl då han fick väldigt mycket rubriker då helt enkelt. Och han har hunnit debutera i landslaget och gjort mål i landslaget. Och även den här säsongen han känns som han kommer vara en given del i den offensiven som ser väldigt spännande ut med Gerard Moreno framför sig bland annat. Och har gjort mål, sänkte ju Atletico där när de vann på Wanda Metropolitano med 2-0. Och han är väldigt pigg spelare, alltså han har farten, men han är samtidigt lite det här spanska yttermittfältsstyket. Att han är väldigt smart fotbollsspelare, bra i passningsspelet, bra i kombinationsspelet och kan det mesta. Inte bara så här peta stick, utan det är verkligen en spelare man kan kombinera med och verkligen, jag tror han passar i vilken liga som helst i stort sett för att han är så smart och bra med boll. Och sen, ja, han är väl lite det här också sviniga spelarna, så att han är nog inte den största favoriten på bortasektionerna. Men det är också en sån spelare som ett lag som Villarreal kanske behöver. Alltså om de ska kunna ta det här klivet och ja, etablera sig i Champions League, eller om man ska säga, att ta klivet, att alltid vara med där, så måste de kanske ha spelare som gör allt för att vinna och som faktiskt producerar hela tiden.
Nej, men jag tycker att det är en sån här spelare som pass, liksom, som ändå, som du säger, har gjort landslagsdebut, mål i landslaget redan, han är bara 19 år gammal, att de får behålla honom, Villarreal. Alltså, jag ser ju Villarreal som en absolut en utmanare till, ja, men topp 4 placeringarna i La Liga den här säsongen. Att han kan stanna den här säsongen och göra, prestera bra, fortsätta leverera mål och fina prestationer, som sagt. Det är ju han kommer ju gå för mycket pengar också. Mm.
Ja, de har ju några spelare som Pau Torres kommer också gå för väldigt mycket pengar, och alltså det är ju, det ser väldigt spännande ut i Villarreal. Det är bra sportcheferi helt enkelt.
Villarreal som var på, vad säger man, ruinens kant här för...
Men de var ju nere i andra ligan. Ja.
Och hade de inte ekonomiska problem också då?
Jo, och då såg det ju inte särskilt muntat ut. Nej. Men sen så vände allting och de kunde plocka in Parejo för ingenting alls och Coquelin för ingenting alls. Och sen så, ja.
Coquelin.
Nu är de där. Och Coquelin gör det bra.
Ja, han gjorde mål senast också. Ja. Gjorde de inte det. Ja. Nej, helt sjukt. Men det är kul för Villarreal verkligen. Ja. Och det är Jeremy Pino, spännande spelare.
Mm.
Går vi över till... Vi flyttar in lite i banan.
Ja.
Till första in i mitten, Jakob. Och det är ju Mikkel Merino.
Mm.
Som... Till skillnad från Jeremy Pino, det var väl hans första säsong i La Liga förra säsongen, va? Är lite mer rutinerad, har några fler säsonger i sig. Trots att han inte heller är lastgammal, Mikkel Merino. Det är ju innermittfältaren från Real Sociedad som, ja, men det har väl länge pratats om honom som nästa stora exporttyp. Eller, alltså, nu lämnade Alexander Isak, då hade Mikkel Merino hade likväl kunnat lämna för större uppdrag.
Absolut.
Men han är väl en av ligans bättre innermittfältare och är ju kapten i Real Sociedad. Varken du eller jag tror riktigt att hans slutdestination är Real Sociedad.
Han måste ju lämna någon gång, för det är ju en av mina personliga favoriter i ligan. Han är alltid bra, otroligt bolltrygg och väldigt spansk i sin spelstil. Alltså bra, inte snabb är han ju absolut inte, men han är väldigt bra med boll, vänsterfotar, bra skott, han gör sina poäng, alltså... Trots att han ligger som en balansspelare. Och, ja.
Ja, men det som säger emot just den här klassiska spanska spelstilen är väl att han är ganska fysisk också. Han är en ganska stor spelare.
Ja, han är ju stor.
Så han är väl kanske mer en busketstyp än en...
Fast lite bredare liksom. Ja. Alltså, han är inte det här... Han kan gå in i dueller också. Ja. Och det kan ju inte busket.
Det är ju sjukt att vi pratar ner busket som är liksom...
Ja, han är väl den bästa någonsin i den rollen, kanske.
Ja.
Men ja, Merino, han har det mesta som behövs. Och han är väl en modern version av busket, kanske.
Precis, med en lite bredare repertoar kanske, trots att liksom, han kommer väl kanske aldrig nå den nivån som Busquets var på när han var som bäst.
Nej.
Men just det här lite skottet, det är väl kanske inte Busquets signum direkt.
Nej, exakt. Men Merino har utvecklat det framförallt och det är ju väldigt spännande att se att han utvecklar sina grejer och att han inte bara nöjer sig med det här och står och trillar i trianglar.
Och Real Sociedad som har tåget gått där lite för att de ska...
De såg ju väldigt... Alltså då för två säsonger sedan var jag nästan... Då var de ju lite VRL-position. Att de skulle, hade värvat in David Silva, kanske skulle ha lite häng på Champions League-plats eller borde ha häng på en Champions League-plats. Men sen så hackade och man kom femma eller sexa. Och så kom man sexa förra året. Alltså det är lite så här...
Men jag tycker det är precis en vägskälsäsong här. Mm. Ska de liksom lyfta i tabellen? Ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag ser ju dem...
Det beror på hur bra Omar Sadiq gör det. Och
precis, såklart.
Merino får dra tungt last där med Subimendi på inomhittfältet. Ja. Väldigt intressant inomhittfält.
De har ju också Europaspel.
Ja, exakt. Det klarar de inte förra året att kombinera båda.
Precis, och det är inte Conference League heller, så det är inte mycket rotation. De har United här första matchen.
Ja, United borta.
Precis, så det kommer bli mycket spel, eventuellt mycket skador. förhoppningsvis så håller sig Merino fit under hela säsongen och kan uträtta stordåd. Tror han blir uttagen till Spaniens VM-trupp? Det är väl,
det tror jag.
Det är klart.
Han borde vara.
Ja. Och sen så, något som talar emot honom lite nu då, den här panenkan mot Elche. Den var ju inte kul.
Den är ju hög, men alltså, det är ju en bra panenka om målvakten slänger sig. Men nu gjorde ju inte målvakten
Utan
han stod ju och plockade ner den.
Nej, det är ju otroligt kyligt gjort av målvakten.
Ja, det är det verkligen.
Men vad säger man, alltså, det är modigt som sagt om målvakten att stå kvar. Men det är ju nästan snyggare att rädda en straff när man slänger sig.
Ja.
Det blir ju liksom ingenting.
Nej,
alltså det där är ju varken en snygg räddning. Nej. Det är bra tänkt. Men det är ingen snygg räddning. Det är ju en usel straff uppenbarligen.
Ja, exakt.
Så det är nästan lite synd att han inte slängde sig.
Ja, exakt. Nu vann de ju ändå. Ja. Men alltså det var ju... Ja, nej, det gjorde ont i Merino-hjärtat.
Det kan nog kan ha varit hans sista straff.
Det kan definitivt.
Nej, alla vill få chansen igen kanske.
Ja.
Yes. Ja, men vi går väl över till... andra inne mittfältaren då, Jakob.
Ja, och här har vi kanske elvans största talang.
Ja, vi hade lite svårt att välja här. Vi tänkte, är han för etablerad eller är han för dyr?
Han spelar ju i Real Madrid. Ja. Då är man ju rätt hyfsad.
Mm.
Och det är ju Aurelien Tchouaméni i Real Madrid. Och han hämtades ju för 80 miljoner euro från Monaco. Efter att ha gjort det väldigt bra i två säsonger. Ju varit fransk landslagsspelare från och till. Startade bland annat i Nations League-finalen mot Spanien. Och gjorde det väldigt bra då. Ser otroligt spännande ut. Och sen blev det ju lite ändrade förutsättningar där när de sålde Casemiro för väldigt mycket pengar. Och då blev det ju helt plötsligt så att Tchouaméni kommer att axla den rollen. Istället för att se och lära i ett par säsonger bakom Casemiro. Och i premiären där mot Almeria, då var det inte bra. Varken från honom eller den andra fransmannen där, Camavinga.
Camavinga, just det.
Men efter det så har Tchouaméni gjort det otroligt bra. Bland annat varit utsedd i veckans 11, om det är två gånger tror jag. Och han har verkligen akklimatiserat sig snabbt och han har blivit den här bollvinnaren. Men skillnaden mellan honom och Casemiro är väl att Tchouaméni är betydligt bättre med boll och kan verkligen driva fram den och ha ett bättre passningsspel för den delen.
Han känns väldigt mycket mycket snabbare också.
Ja, det
en mer explosiv spelare än Casemiro.
Sen är ju Casemiro kanske en smartare defensiv mittfältare om man ska tänka på de bara defensiva egenskaperna. Men jag tror att Tchouaméni kan nog lära sig det. Men den här säsongen kan det bli lite tufft utan Casemiro, och det är också en av världens bästa på den positionen. Så det är klart att det ska vara någon skillnad. Men jag tror verkligen att Tchouaméni kommer att vara en del av det där Real Madrid-mittfältet tillsammans med en spelare som Camavinga i säkert 10, kanske 15 år nästan framöver. Och alltså, det ser ju otroligt spännande ut, tyvärr, för Real Madrid.
Måste lägga till det.
Ja.
Nej, men det är ett otroligt intressant mittfält. Och så Luka Modric och Kroos där som jag ändå antar kommer vara ordinarie den här säsongen.
Det kommer de.
Så blir det väl Camavinga som... det är ju intressant faktiskt att Tchouaméni redan har gått förbi Camavinga i rangordning. För det har han väl gjort, eller?
Ja, Camavinga han... Alltså,
jag tycker han är en väldigt intressant spelare. Uppenbarligen är han spelar i Real Madrid.
Skillnaden mellan de två är väl att Camavinga kom ju... Det hade gått så otroligt snabbt för Camavinga. Han gjorde väl en bra vår eller någonting i Real.
Ja. Oh.
Gjorde landslagsdebut med cykelsparksmål. Kom till Real Madrid. Det flög inte riktigt där första säsongen. Det kommer att flyga så småningom, är jag helt säker på. Men Tchouaméni hade verkligen hunnit bevisa sig under en längre period i ett mer etablerat topplag i Monaco då. Och hunnit spela en längre tid i landslaget med de här spelarna som man gör i Frankrike. Och det är det som är grejen, att det har gått lite snabbare för Tchouaméni, för att han kanske var mer redo.
Han är också 2 år äldre.
Ja, det är också en grej.
Så det ska man ju väga in också.
Ja.
Och sen är väl han är väl en mer liksom direkt ersättare till Casemiro än vad Camavinga är.
Ja, Camavinga är ju
han lite... känns inte som den där sittande riktigt, utan han känns lite mer offensiv också.
Han fick ju spela lite där förra året, men
jag tror att Tchouaméni kommer passa in bättre där.
Det tror jag med. Och han har storleken och han har kanske lite mer det här defensiva tänket än vad Camavinga har, som mer är...
Kanske han är lite mer box-to-box typ också.
Ja, nummer 8 typ. Ja. Och Tchouaméni är väl mer en tydlig sexa, liksom, fast med mer offensiva egenskaper än vad Casemiro har. Mm. Och han har gjort en del mål också.
Det är två väldigt dynamiska spelare som du sitter och säger här. Det är ju...
Man får inte glömma heller att de har egna killen Valverde.
Mm.
Som är väldigt spännande och kommer antagligen och antagligen kommer att finnas med på det där inomhusfältet för en rätt lång framtid framöver.
Ja, men vi avslutar mittfältet också då, Jakob, med vänster mittfältaren som för dagen är Yunus Musa. Och det tror jag inte att många har, det namnet har nog inte så många koll på. Jag har ju knappt sett honom spela, för han har ju varit i Arsenal och inte fått någon chans överhuvudtaget. Valencia ser någonting i honom, plockar in honom, och det är väl succé direkt för den unga innermittfältaren som idag får axla vänstermittsrollen.
Ja, både ja och nej. De hade ju Bordalas där förra säsongen, gamla Getafe-tränaren, och där var det ju mer det här primitiva fotbollen som Getafe då förespråkar, men framförallt Bordalas förespråkar. Och det gynnade ju inte riktigt Yunus Musa. Men nu har de ju då fått in Gattuso inför den här säsongen som tränare. Och ja, det är den Gattuso.
Som hade passat in perfekt i Bordalas spelsystem.
Det hade han verkligen. Men alltså, då har de verkligen, det är fortfarande väldigt hög intensitet när de spelar och så, men de har även utvecklat spelet med boll. Det verkar vara roligt att spela fotboll igen, och de vann ju bland annat med 5-0 mot Getafe just. Och där var ju Musa helt fantastisk. Och han har ju sett otroligt spännande ut i den här nya. De har ett väldigt ungt inom mitt fält med Hugo Guillamón, Nico González utlånad från Barcelona och Yunus Musa just. Och de tre tillsammans är väldigt intressanta för framtiden.
Alla tre, precis. Ja. Ja, men, och Yunus Musa är ju, han är amerikan från USA, men han ser ju väldigt spansk ut. Alltså han passar ju perfekt in i La Liga-spelet, eller vad man ska säga. Ja. Det är inte en, det är, som du säger, det är ju inte en brunkare liksom. Utan det är en väldigt, återigen, dynamisk mittfältare som är bäst med bollen längs fötterna, eller med längs marken på fötterna.
Han känns också som att han kan göra lite vad som helst. Alltså han kan göra allt på plan. Vi placerar ju honom som vänster mittfältare här, men han är väl bäst som en av tre inom mittfältare. Så det var en liten skarvning. Men han har ett bra skott. Han gjorde ju bland annat ett väldigt fint mål mot Atletico som blev bortdömt. Men det var ju ett distansskott från 25 meter. Och alltså han snabbhet, han har väldigt bra teknik som du nämner, och bra passningsspelare. Men även alltså vår defensivt för att vara en så pass offensiv spelare som han är.
Och så pass ung spelare också. Att, tänket både defensivt och offensivt. Det känns som att om man kommer in i ett Valencia som, ja men han vill väl visa vad han kan nu när han har haft en liten tuffare säsong bakom sig. Och då vet han att hans kvalitet ligger i det offensiva spelet, i det kreativa, och det ligger i det vertikala spelet. Att han faktiskt också kan axla lite mer defensivt ansvar. Tror ju stenhårt på honom. Ja, jag vet inte varför Arsenal inte gav honom chansen när det har sett ut som det har gjort under de senaste åren. Han var ju väldigt ung. Han kom väl som 18-åring typ till Valencia. Men nej, som sagt, det är hemläxa på Arsenal och en liten positiv bock i registret för Valencia.
Ja,
vi går över till vår sista lagdel, Jakob. Och det är ju återigen en spelare som vi har varit inne och touchat lite på tidigare i ett lag som vi har pratat väldigt mycket om idag.
Ja, det är ju Almeria-avsnittet detta, och vi har ju då plockat ut Largi Ramazani.
Largi.
Eller Largi.
Largi kanske.
Nej, Largi säger vi. Ramazani i Almeria, och det är ju då spelaren som kommer få dra ett oerhört tungt last nu när Sadiq är borta. De har ju den här target-spelaren Sousa och bredvid honom, men inte imponerande av det jag sett av honom. Men Ramazani är oerhört intressant. Han har ju väldigt, alltså en väldigt snabb spelare och väldigt ung spelare. Han är bara 21 år gammal. Men han är även väldigt alltså, finurlig och alltså, irrationell spelare. Han lurar sina försvarare ofta. Och han hittar verkligen passningar som man absolut inte själv tänker på. Och sen är han dessutom en väldigt bra avslutare. Det märkte man både mot Real Madrid, men framförallt kanske i målet mot Sevilla, där han var med och gav dem 3 poäng. Och han kommer definitivt vara en nyckelspelare i det här Almeria som vi som sagt tror kommer hålla sig kvar. Och han har ju då varit i United sedan tidigare. Men tillhör nu Almeria och har skrivit långt kontrakt. Och det är ju väldigt viktigt för både Ramazani själv att han känner att han har det här förtroendet. Att jag behöver inte göra mål varje match, för jag kommer inte stå utan kontrakt då. Utan jag kan verkligen, jag har lite fritt spelrum här och det kreativa ansvaret vilar på mig nu när Sadiq inte är kvar. Och det är väldigt viktigt för en ung spelare som inte riktigt fick chansen i United och som liksom har ändå rätt så stora förväntningar på sig trots det lilla han har hunnit bevisa. Och ja, det är ju flera lag som vi har varit inne på tidigare. Många av de här spelarna i elvan är ju spelare som kan vara intressanta för den här klicken precis under topp tre. Och Ramazan är verkligen en sån spelare. Genom ett, kanske två år till i Almeria och i La Liga så tror jag definitivt att han kan ta det klivet och etablera sig i den övre halvan av spanska ligan och kanske även ut i Europa. Och ja, så småningom kanske även Belgiens landslag, för alltså, de har ju inte samma generation på gång som de har just nu. Och Ramazani kan definitivt vara en av de bärande spelarna i det belgiska landslaget också, trots sin unga ålder.
Ja, och jag tycker jag brukar prata en del om de här mjuka värdena. Jag tycker det tyder på mognad att han faktiskt lämnar liksom Manchester United var, kan ha varit 17 år gammal för en segunda klubb som Almeria faktiskt var då, stanna kvar i Almeria och ta upp dem till till högsta serien. Och som du säger, han har ju både kvalitet redan men också en väldigt massa potential och en ganska tydlig, alltså det är ju alltid spännande med spelare som har tydliga liksom egenskaper, alltså det här att han är väldigt snabb, explosiv, irrationell, men också att han har en skolning i Manchester United. Jag tycker det är oerhört spännande.
Ja, det som gör honom lite intressant är ju, om man jämför honom med en sån som Vinicius Junior när han kom, det är ju absolut inte samma nivå på dem kanske, men Vinicius Junior kunde ju inte träffa, om han stod framför Vita huset 3 meter så hade han ju bränt. Alltså han kunde inte träffa med en boll. Alltså det var helt omöjligt för honom. Han hade inte tillslaget. Nu har han det. Men Ramazani har det redan nu när han kommer upp och är lite, han är bara 1 år yngre än Vinicius förvisso, men det är fortfarande det här att han har fått en skolning och man märker verkligen att han verkar vara klok också. Alltså det här, ja, jag blir helt förvånad när jag såg att han inte tillhörde United.
Varför släpper United en sån spelare?
Antagligen. Han hade ju inte fått chans.
Nej, jag vet, men det är lite det man tänker. Och vad är det de missar? Alltså Elanga är ju oerhört bra. Mm. En oerhört bra fotbollsspelare. Men jag tänker att Ramazani hade ju lika gärna kunnat...
Jag tycker Ramazani är bättre än
Elanga. Ja, men det är det, precis. Ja. Alltså Ramazani känns... jag menar, kan han göra mål i La Liga för Almeria? Varför ska inte han kunna spela i Manchester United då?
Ja, verkligen. Alltså,
eller i alla fall vara med och aspirera på startplatser de kommande säsongerna.
Ja, exakt. Verkligen. Och ja, nej... verkar ha gått bra i den här affären för alla förutom United i så fall. Och nu ska vi inte komma in på dem, men det är verkligen kul att se att det går bra för Almeria och att det går bra för Ramazani, för han är en otroligt bra spelare som jag verkligen är spänd att se mer av.
Yes. Och så då går vi över till lagets eller elvans sista spelare här, och då ska vi faktiskt dra det kanske det största hoppet i, vad ska man säga, i ålder. Vi hoppar från Ramazani då, 21-åriga talangen, till, ja, vem är det? Jo, José Luis Morales. Han fyllt 35 i år. Han har ju aldrig riktigt gjort sitt namn. Alltså han har väl varit en, för den breda massan som vi ofta pratar om, är väl han kanske inte, det är inte Benzema och det är inte Griezmann och det är inte ens liksom Alvaro Morata som kanske inte är världens bästa fotbollsspelare, men som Morales kanske trumfar i att göra fler mål än varje säsong. Vi hoppas ju och tror på att han kanske har det här lilla, lilla rycket i sig fortfarande, Morales. Han har ju gått från degraderade Levante till Villarreal inför säsongen. Och är ju inte självklar i elvan. Men Villarreal har, som vi nämnde innan, också ett Europaspel. Conference League-spel som stundar. Och den här elvan, det är klart det är en La Liga-elva, Jakob. Men vi får väl räkna in att han kanske kan göra succé i Conference League.
Jag tror han kommer att göra succé i båda faktiskt.
I båda till och med, ja. Men om vi ska fortsätta på Conference League, vi nämnde ju det tidigare att Villarreal ser vi väl som absoluta favoriter och ta hem hela skiten. Och jag ser väl Morales som kanske största favorit att vinna skytteligan där också. Ja. För får inte han spela i La Liga, då kommer han få spela i Conference League. Får han spela i La Liga, då kommer han spotta in sina kassar. Ja. Medan han och Gerard Moreno på topp.
Ja, det är ett spännande.
Känns inte dumt. På. Nu har ju han Jackson gjort det rätt bra.
Ja, det har han. Men Morales, man vet alltid vad man får av honom.
Precis, man vet alltid. Och det känns som en ganska ett bra, inte substitut, men ett komplement till Gerard Moreno också. Ja, inte riktigt samma spelartyp.
Nej, Morales är ju mer djupledsgående.
Alltså, Moreno är mer fox in the box spelare.
Typ. Morales, han är ju lika bra med båda fötterna i stort sett. Och, ja, jag har hört att Marcelo Fernandes i sändningen säger att han bara gör snygga mål. Jag har sett honom göra fyra mål också.
Han gör bara mål. Ja, exakt. Det kan jag konstatera idag.
Men alltså, han är verkligen varit Levante under tiden de var uppe. Och alltså, det var ju inte på grund av offensiven de åkte ur. Nej. Det var ju att de hade den sämsta defensiven någonsin.
De hade väl en ganska bra vår, Levante, hade de inte det?
Ja, alltså de gjorde mycket mål. Men alltså, jag tänkte så här, efter halva säsongen tänkte jag Levante, bra säsong. Låg de toksist, hade typ 8 poäng.
Men det var det som var grejen.
Men det är för att de har gjort typ så här, de förlorar med 5-4 eller något sånt. Alltså de gör jättemycket mål. Men så släpper de in ännu fler.
Såg okej ut i ena änden. Mm, sämre verkligen. Ut i den andra.
Ja, uselt i andra.
Ja. Nej, men Morales har ju redan satt igång sitt målskytte för den här säsongen. Och redan gjort ett mål i ligan, som sagt. Det är en lång säsong som väntar Villarreal. Och det blir väl speltid i alla fall i Europa eller i ligan om det är någon som går sönder där uppe på topp kanske.
Ja, de har ju en bred offensiv. Men jag tror definitivt att det kommer finnas chanser. Sen ska Danjuma in i det här också.
Mm. Han, inte han lite mer på
han vill
kanten?
Ju, han vill ju lira striker. Ja. Men de kan nog flytta ut honom till en kant. Om de ska jaga mål eller vad vet jag. Mm. Möta ett bottenlag så kommer nog Morales kunna göra.
Morales känns som den perfekta inhopparen också.
Han kommer ju tänka skicka in en pigg Morales som jag vet inte vad han går på, men det är ju någonting som är starkt alltså. För han springer ju mer än någon annan i stort sett. Tänk att skicka in honom med ett trötta mittbackar.
Han kan
ju
bli
optimalt.
Det nya Paco Alcacer kanske.
Ja, fast bättre på fotboll. Fast bättre.
Ja, men otroligt lite tid och oerhört mycket mål. Ja. Speltid väldigt mycket mål.
Exakt.
Jag ser fram emot att följa det där mycket närmare. Jag ser fram emot att följa Villarreal och La Liga mycket närmare, för det är precis som i Premier League så tycker jag att det stundar en oerhört intressant säsong.
Ja, definitivt.
Med många lag som alltså fler lag som har potentialen att gå väldigt bra än lag som faktiskt riskerar att fallera. Det är ju Sevilla då.
Framförallt att Villarreal har verkligen tagit det här klivet till att utmana topp tre, och det känns mer som att de kan göra det än vad det kändes som att Sevilla kunde göra det förra året.
Ja, men det får väl bli de avslutande orden då, Jakob. Vi återkommer väl med, vi har en sån här elva kvar. Blir nog om någon vecka ungefär. Serie A ska vi gå igenom också lite snabbt. Men det ska bli jättekul. Det var oerhört kul att få prata med dig idag igen. Och oerhört kul att ni lyssnar. Och att ni orkar med oss i drygt en timme, som det lär bli idag igen. Tack för oss, så på återhörande.
Tack.